Du lyssnar på Katolska pedagogiska podden. Säger jag hjärtligt välkommen till dig som lyssnar till det 12:e avsnittet av Katolska pedagogiska podden. Och det är ju snart påsk, men ännu inte. Ungefär som hur vi tänker om himlen, snart men ännu inte. Eller redan nu men ännu icke. Hur säger man det, Ulrika?
Hallå, hallå, ja men hej. Det är bra.
Ja, är det mycket att göra inför påsken?
Ja, det är det. Stilla veckan. Men den har en speciell karaktär. Jag var på en jättevacker mässa igår. Oljevigningsmässan i domkyrkan med alla våra präster. Man är så tacksam. Den gåvan vi har i vårt stift med alla underbara präster som finns där för oss. Ja, det var en fin uppstart av veckan.
Och i slutet av förra veckan så packades och skickades katechetnytt ut, så kanske någon redan har fått det i sin brevlåda eller att det är på väg. Våran tidning som går till alla katecheter, och om du inte har den, om du lyssnar nu och tänker att jag är ju katechet och jag har inte katechetnytt, då går det jättelätt att få tag på den. Det är bara kpn.se och så trycker man på katechetnytt och så ger man sina uppgifter där. Ja, finns det något annat som ligger i pipeline nu arbetsmässigt för vår del?
Ja, men faktiskt, man tänker att det är lite tidigt, men det krävs mycket förberedelse för vår stora Franciskusdag som vi ska fira 5 oktober i Kungsträdgården. Och vi är jätteglada över att Fader Michel Remery, författare till Twittra med Gud, kommer. För det kommer bli en ny utgåva av den boken. Det blir Navigera med Gud istället.
För som Twitter finns inte längre.
Ja, precis. Och vi håller på att ta kontakt med alla volontärer och med SUK, SLUK, Stockholms län, som ska hjälpa till. De ska göra en särskild kväll på fredagskvällen. Och aktiviteter på scenen. Så det är många bitar, bokbord. Men det är väldigt, väldigt roligt.
Fullt ös här på kansliet. Men vi ska också få chansen att fira påsk. Och påsken, där är det ju så här att många åker hem till sina familjer. Man firar med familjen. Och familjen är också lite grann, eller äktenskapet i alla fall, lite grann temat för det här avsnittet. Så vi får lyssna alldeles strax till en intervju som jag gjorde för någon vecka sedan med Magnus och Lisa Wetterberg, som är stiftets nya familjekonsulenter i familjepastorala teamet. Och om det inte framgår i den här intervjun, så säger det nu, båda är idag katoliker. Det låter kanske någon gång som att Magnus inte är katolik, därför att han, när han träffade Lisa, inte var det. Men idag, alla kan känna sig lugna, båda är katoliker. Och nu kan vi lyssna på intervjun med Lisa och Magnus. Lisa och Magnus Wetterberg är nya familjekonsulenter i Stockholms katolska stift och dessutom gifta med varann sedan 29 år tillbaka. Med KPN har de tidigare lett kurser för par som ska vigas, och nu jobbar de på biskopens uppdrag tillsammans med fader Andres Bernard i det familjepastorala teamet. Välkomna hit!
Tack så mycket!
Tack så mycket!
Läget?
Det är bra, förutom att det snöar. Det tycker vi är tråkigt. Jag börjar tröttna på det.
Jag tänkte att det vore kul om ni ville presentera varandra för mig. Många som lyssnar nu kanske vet vilka ni är. Alla gör inte det. Men Lisa, vill du berätta vem det är som sitter bredvid dig?
Ja, och det kan jag absolut göra. Och nu kommer han bli generad, och det är alltid roligt.
Kanske rådna?
Ja, någonstans under skägget. Ja. Nej, men det här är Magnus, det är min lagvigde. Jag kallar honom för massa såna här saker. Det är min äkta hälft, och det är min dyrmake, och det är min lagvigde. Jag har något mer sånt där, min herre och man. Man drar till med alla såna här.
Det finns, okay. Många olika.
Magnus är en 50-årig klok man som har ett brokigt förflutet. Han är i grunden ekonom, men sen har han lett skolor och upptäckt folkbildningens tjusning och arbetat med det i massa år. Och nu har han landat i det här. Men det är ju bara liksom det ytliga. Sen är han ju framförallt den person som jag har fått nåden och ynnesten att leva tillsammans med. Och han är far till våra fyra barn. Han är morfar till vårt lilla barnbarn.
Mm.
Han har en fantastiskt vacker röst. Han har surat lite över att han inte har riktigt samma hjältetenor som när han var 24. Men det är sånt som man får ta, tror jag. Sen är han också världens bästa lyssnare. Han är otroligt inkännande och omtänksam och en otrolig projektledare. Han projektleder liksom bortom rim och reson ibland. Det är allt projektledaren, om han kan komma åt.
Mm. Ja. Ja. Vad säger du då, Maja?
Jag sitter bredvid min fru Lisa som är yngre än jag. Nu är vi bara några månader, så att vi har båda fyllt 50 år.
Mm.
Hon är född och uppvuxen i Stockholm. Och någonstans där, när vi fick barnbarn, det var förra året, 2023, så sa hon, jag är alldeles för långt ifrån mitt barnbarn.
Mm.
Vill du hänga med till Lund? Mm. Eller stannar du kvar så kan vi ses på helgerna.
Det sa jag inte. Alltså, nu måste jag protesterar redan här.
Nej, men det visar ett stort hjärta och en stor generositet. Men när jag tänker på Lisa så tänker jag på framförallt att du läser hela tiden. Det är så oerhört mycket som är intressant. Hela livet är ett lärande, så där har jag försökt att haka på. Så. Och sen så, ja, men du rör dig mellan så många olika, om man pratar yrkesmässigt, så många discipliner. Det är humanioran och det är språken, litteraturen. Men sen så har du läst in ett betyg i entreprenörskap, så att du är på högskoleutbildning. Så. Du har fler än en handfull universitet som du har studerat vid. Det börjar nära med sig 8 eller någonting sånt där.
Oj.
Olika utbildningar. Så verkligen ett gott exempel på så här, men nu är det dags att göra någonting nytt. Det är så här, var femte, var sjunde år säger du så här, nej, men nu måste jag sätta mig i skolbänken igen. Jag vill lära mig någonting nytt. Så. Och sen så är du väldigt social och utåtriktad och har hur många som vänner som helst på Facebook. Vilken tur att jag träffade dig och gifte mig med dig så att vi liksom kan... Vi kompletterar varandra på olika sätt, men det är också så att man utvecklar nya sidor tillsammans, eller jag utvecklar sidor som rör sig mot dig. Så vi efter 30 år så är vi ju inte lika varandra, men jag tror att vi har liksom fler strängar på lyran. Så.
Kanske på den gemensamma lyran?
Ja, precis. Ja, men det är verkligen så att tillsammans så kan vi göra så mycket mer. Alltså. Jag tror verkligen att det och vi har sagt i många år, tänk ifall vi kunde jobba tillsammans.
Mm.
Så det är en sak då att...
Många skulle kanske tycka att det känns lite läskigt, eller? Om man inte är van vid familjeföretagskänslan. Men eller hur? Att jobba tillsammans.
Mm.
Hur är det då?
Ja, men jag har ju förespråkat det länge och väl. Och så har vi har ju gjort det på massa sätt. Främst då ideellt. Att vi har haft mycket uppdrag tillsammans. Vi var kateketer tillsammans i vår församling här i Stockholm. Och hade andra konfirmander. Jätteroligt var det ju såklart. Det var så jag upptäckte en av alla de här sakerna som jag har. Det var då jag blev lärare efter det, för att jag insåg hur fruktansvärt roligt att undervisa. Och sen så har vi har faktiskt ett företag tillsammans som vi har haft i 20 år. Det har varit lite upp och ner vad vi har använt det till, men...
Och nu så finns den som en bas för diverse textil.
Ja, det är också, jag har ju en sån här hantverksådra som ligger lite vid sidan om och puttrar. Så då har vi använt företaget lite till det. Allt sånt där har vi haft. Men när jag ibland har sagt så här, men skulle det inte vara roligt att jobba tillsammans, då har Magnus sett lite så här: nja, man ska inte ha alla ägg i en korg och sånt där. Mm. Har du sagt lite
det kommer en fyrkantighet in, liksom, men vi har sagt liksom att ja, men vi kan inte jobba på samma arbetsplats där liksom någon annan betalar lönen, för då kan det bli lite
då blir det konstigt,
särskilt om en är chef och den andra inte det, eller man skulle liksom vara gemensamt så. Men att driva ett eget företag eller som nu var del, alltså var ett par som är i det familjepastorala teamet, det tänker jag, det är en styrka. Och då är det återstående här, men om vi redan ses ett antal timmar per dygn hemma och så ska vi ses på jobbet också, hur blir det så?
Mm. Hur blir det?
Alltså det blir ganska... Än så länge så är det rätt bra. Det är mer det här... Vi håller ju mest på och försöker hitta en balans i allt vi gör för att dels faktiskt få tid för egna saker. Så att jag menar, när vi då inte är på samma plats så försöker vi ju sådär att träffa egna vänner och sådana saker. Det har nog blivit ännu lite viktigare nu. För annars har vi alltid varit såhär, nja, vi tycker ju alltid bäst om att vara tillsammans. Så att du får ju det även i jobb. Men det gör ju också att jag har tänkt på det. Har du tänkt på det? Våra frukostar är lite tystare. Har du tänkt på det? Mm. Vi behöver liksom inte prata lika mycket hela tiden, för att vi vet att sen måste vi gå och jobba, då måste vi prata ändå. Så kan man vara lite tyst vid frukosten. Det är lite alltså,
jag tycker det första halvåret har gått väldigt bra.
Ja, absolut.
Jag tänker att, men, att hela det som är vår uppgift, att vi ska vara ute och prata med folk och hålla föredrag och hålla utbildningar, att inte vara själv om det, ja. Utan liksom vi är två stycken som förbereder, det är två stycken som sitter och är nervösa, fast på olika sätt. För jag sitter och tänker på, kommer allt praktiskt vara på plats? Och du går bara in i zonen, tror jag, liksom, att, och är närvarande. Så, och sen så kan vi plocka upp det efteråt. Alltså, det, ja, jag tycker jag stärkt i det här att ha en parhäst eller liksom vara två stycken är någonting väldigt starkt. Så.
Precis, när det funkar så är det verkligen, som Magnus säger, det blir otroligt starkt. Och jag, ett litet sidospår i det är ju just det här att liksom när vi har sett såna här andra ledarfigurer, att när det är just ett par, det måste ju inte vara ett äkta par, men alltså när de är två och det funkar, så är det så starkt. Jag menar, jag vet att när jag har haft andra, någon annan lärarkollega, och man har förberett saker och arbetat tillsammans med någonting, så är det blir en annan typ av dynamik som kan bli hur bra som helst.
Jag tänker på när man ska förbereda par inför äktenskap. Det har jag också varit med om för länge sedan. Och då brukar jag just, som vi gjorde förut, att när man får beskriva varandra. Och då är det, använder man ju nästan alltid, eller jag skulle säga alltid, positiva ord om varandra. Men det är också lite kul då att fråga, vad finns det för svaga sidor, Magnus? Vad har Lisa för svaga sidor?
Ja, jag tycker det är svårt att säga, för att vi har liksom umgått så mycket och slipat på dem där. Jag tänker mer, jag har svårt att säga liksom svaga sidor, för det tycker jag inte. Men däremot det här där vi kompletterar varandra, liksom, där Lisa är snabb och liksom snabb i tanken och säger, det här är superbra, det här är superdåligt, det här är liksom, det här gör vi så. Så tänker jag efter, ja, men hur ska vi göra det? Det är snabbt. Och sen så, men också väldigt liksom passionsdriven i det du gör. Liksom att det är intressant, då gör du det. Så.
Nu lät det där positivt i alla fall.
Ja, men det negativa är ju att man måste hitta den, liksom, om man inte känner för det den morgonen, så måste man inte göra det ändå. Så.
Du har märkt olikheter, det är det du är inne på.
Precis.
Att ni är olika i vissa avseenden, men det är klart. Vad säger du, Lisa?
Ja, jag tycker också att det är väldigt svårt att hitta negativa saker eller mindre positiva saker, Magnus, för jag tycker typ att han är bäst. Och det låter, alltså, men jag står för det.
Ja, men det är jättehärligt.
Står för det. Men bara ta någon sån här liten grej som vi har upptäckt, som vi att Magnus har, och det, jag vet inte när du började göra det här, men han har börjat prata väldigt fort. Jag tror att det är mitt fel, nämligen. Nu tog jag lite delade skulden för det här. För jag pratar ganska fort. Och som lärare har jag fått höra mycket så här. Du pratar så fort, vi hinner inte höra vad du säger.
Nej, just det. Hinner anteckna.
Och nu har Magnus också börjat prata fort. Ibland han pratar så fort så jag inte hänger med. Så nu har vi fått så här.
Jag överkompenserar.
Jag har tolkat det som att det handlar om någon sån här... en iver, att det är så här, nu är det så mycket som är viktigt och bra och spännande, så då bara turbon bara kickar in utan att det var så. Så vi har små tecken nu när jag försöker, och det gäller oss båda två, att vi inte ska prata så fort.
Hur hanterar man, för att man är olika, de flesta människor märker det rätt så snabbt, och i alla såna här datingprogram så märker man snabbt att människor uppfattar olikheter ibland som ett problem. Man märker, jag trodde vi var så lika, men så var vi olika. Hur har ni gjort där när ni märkte att oj vad olika vi var?
Alltså olikheter tänker jag är en tillgång, liksom att vi i form av att komplettera varandra, det tänker jag verkligen jättemycket. Men däremot så vill jag att, jag vill inte göra dig ledsen eller liksom besviken eller inte känna dig uppskattad, framförallt det. Alltså, och där kan det vara saker hos där vi fungerar olika, som jag, liksom, ja, men då vill jag bemöda mig och förstå dig, och i så fall liksom, vad kan jag ge dig? Och det kan ju gälla, liksom, ja, men det kan gälla svaghet jag ser hos mig själv, liksom i praktiska delar så. Ja, men okej, men hur kan jag då det här, nu har hon sagt, liksom påpekat det här flera gånger, det är lite nonchalant att inte försöka liksom tänka en gång till så. Och det är ju, ja, det tänker jag är en så här par grejer så, ja, men jag har ju sagt det flera gånger, men du gör ju inte
Just det.
Ja, men liksom, och så far ut genom det andra örat, ja, fast man kanske liksom skulle försöka locka tillbaka det, för att hon har ju sagt det för att hon tycker att det är viktigt, fast för mig så är det ju inte det, alltså det där samspelet som,
Så tänk en gång till då, det är ett tips.
Och tänka, varför säger hon det? Eller okej, men det är uppenbarligen inte viktigt för mig, eftersom jag inte har tänkt på det. Men jag tycker det är viktigt att min fru att Lisa...
Ja, vi hade en sån igår. Ja. Det var, vi kan ta ett jättekonkret exempel. Vi hade varit tvungna att tvätta lite. Och för vilken gång i ordningen, när jag skulle sortera och lägga in den rena tvätten, så upptäckte jag så här... Nej, men nu är det ju ett hål i den här strumpan. Varför har den inte kastats och varför har den lagts i tvätten? Mm. Och, då är det så här någonstans, och det här är vi så inkörda på, så att, jag menar, om jag skulle bara gå på en tjurig instinkt, och då skulle jag behöva backa jättemånga år, för att jag har nog aldrig hållit på så, men då skulle jag säga så här: men kan du inte, och varför, jag har ju sagt det här, så ska det vara så himla svårt och så, men jag gör inte det, för jag, dels är det så här att jag ska jag prata också lite långsammare, men det är så här, för det här är den viktigaste människan i mitt liv, jag har inte tid att liksom ta med sådana friheter och bara bete mig otrevligt. Utan då säger jag faktiskt så här, antingen jag kan ju skämta lite så här, nej men titta här, vad ett hål i en strumpa, vad konstigt, varför, de ska ju inte tvättas, och så fnissar man lite, det där kan ju också uppfattas som väldigt syrligt, så att man får liksom
man får försiktig,
man får känna in. fast eller så kan jag nu, jag tror inte jag orkade vara så lustig, utan jag sa bara så här, men du, det här har vi ju pratat om, jag vill bara säga det igen, att jag vill inte ta ansvar för att slänga dina håliga strumpor.
Har du sagt det här i 30 år, Lisa? Har du tagit upp det här i 30 år?
Finns en process för det? Ja, kanske.
Vad roligt.
Ja.
Jo, men det tycker jag ändå känns hoppfullt då. För att alla, jag har ju bara varit gift i snart 10 år då. Och man det är ju grejer som går på repeat. Ah, så är absolut. Det ju. Då kände jag ändå lite så här. Ja, vad skönt att man liksom på något sätt orkar. Man vänjer sig kanske då vid varann.
Absolut, vissa saker vänjer sig.
Jag går igenom en massa, liksom, inte motargument, men liksom nej, svar på det där. Så kommer jag på, fast det är ju ett dåligt svar. Det där är ett ännu sämre svar. Det där är ju inte relevant.
Är det för att du är en väldigt ödmjuk person, eller?
Nej, dels så tänker jag liksom att det är absolut inte värt att börja bråka om det här. Nej. Även om det är sent på duellen och jag är trött och jag tycker att tusen andra saker i huvudet som inte rör tvätten, och de där strumporna höll ju ihop, och jag, ja, sådär
liksom. Sådär, ja.
Men så är det ändå så här, ja men vi har ett liv tillsammans, vi har ju det här hela livet perspektivet
ja.
Alltså när vi stod där i början och tänkte 30 år framåt, det var ju bara, det känns jättelångt, och nu är vi där, och nu, det är på något sätt halvvägs.
Ja.
Men är fortfarande en spännande person, och jag känner inte alla delar av dig, men jag vill förstå mer, och det inkluderar ju även liksom att vi ska försöka hitta gemensam mark så. Och då blir de här liksom vardagsgrejerna, men det blir någonting att jobba på då, som finns kvar efter 30 år. En sån liksom,
ja. Jag kommer ihåg att jag sa någon gång för länge sedan i något sånt här sammanhang då, när man pratade om att om man inte har bråkat så har man inte riktigt lärt känna varandra. Skulle ni hålla med om det, eller hur tänker ni kring konflikter i relationen? För det finns ju alltid.
Ja, absolut. Det är en sån här sak som, skulle man säga, som vi faktiskt kan säga så här, vi bråkar ganska sällan. Väldigt lite faktiskt. Och folk som säger det, då blir alltid alla andra misstänksamma. Jaha, varför bråkar ni inte? Det verkar osunt. Och det, jag förstår det. Så vi brukar inte skylta med det så här, att vi bråkar väldigt lite.
Nej.
Även om det är sant.
Passa på att ta det nu.
Vi tar det nu, nu ska vi komma ut. Ja, vi grälar. Men faktum är att vi har jobbat så medvetet sedan dag ett i princip.
Hur då? Alltså hur jobbar man medvetet sedan dag ett på det här?
Alltså, jag kan bara upprepa det här jag sa igen. Så här, det här är den viktigaste människan i mitt liv. Då vill jag bete mig så. Och liksom hedra det fullt ut hela tiden, så mycket jag kan. Och i det så ingår också samma sak. Att egentligen så är det så här, nej men jag vill inte heller tjafsa om små saker. Och jag menar, varför tog jag upp just de här strumporna och de här hålen? Jag hade ju också bara kunnat slänga dem och så var inte med det. Men här handlar det om att jag känner så här, ja, fast du får också gärna ta ansvar för dina fotbeklädnader som en vuxen kar. Liksom. Sen, vi har massa andra grejer som är, jag menar, Magnus gör väldigt ofta frukost till mig. Vad nu det kom in. Ja, men det är att man gör saker för varandra och att det liksom... Jag trasslade in mig lite här. Men om jag försöker...
Ja, men jag tänkte, liksom, Har du inte frågat så kan du inte känna varandra. Eller lyssnar du inte när den andra berättar så känner inte det. Jag tror att det kanske är så att vi liksom fångar upp en del innan. Och jag tror att liksom många gräl kan då börja i att man känner sig inte förstådd. Och man känner sig inte lyssnad på. Och då måste man liksom, hur ska man göra där? För då liksom befinner man sig långt ifrån varandra. Men kan man då öppna upp genom att liksom... prata utifrån sig själv och sen så lyssna och försöka liksom höra det. så tror jag man deeskalerar, liksom, att det går ner. Och det, jag tror att vi har varit så medvetna om det. Att vi...
Måna om det, verkar som. Ja. Ni vill att det ska vara god stämning.
Vi vill att det ska vara bra, och att liksom, är det någonting som man faktiskt behöver dryfta. Och jag kan säga så här, det som vi kanske har haft flest, jag vill inte säga gräl, men där vi faktiskt har liksom, där det inte, där det har blivit lite dålig stämning, det är ju såna här saker som att genom åren Magnus har jobbat mycket, och att han säger att han ska gå från jobbet en viss tid, men den tiden stämmer inte för att han, det händer någonting och så blir han kvar på jobbet. Alltså det är ju så vanligt. Så. Och då är det så här, jag kan ju liksom, det har ju varit all sköns från att jag faktiskt bara sagt, aha, det var ju tråkigt, och så var det inte så mycket med det, till att, ja, fast nu sa du faktiskt, till att, men snälla, du kan väl bara ringa och säga att du blir sen, till att så här, jag tycker att det, och sen kommer det här, jag tycker det känns väldigt jobbigt när jag, det kan vara att jag behöver dig hemma, det kan vara att jag faktiskt saknar dig, men, och när man har småbarn, det här är faktiskt asjobbigt, den här extra timmen nu som jag inte har haft dig hemma för att liksom ta hand om barn tillsammans med så. Men det att jag skulle börja liksom kalla honom för fula saker, eller liksom tillåta mig själv att tappa humöret och bara bete mig, det är liksom, nej, det finns inte på kartan för mig. Varför skulle jag göra det? Jag tycker inte, det är inte vuxet. Så gör man inte. Det är, alltså, och jag tror ibland att man hamnar i det att det är så här, ja, men just, jag är så trygg med min respektive, så jag kan vräka ur med vad som helst. Jag tycker det är fel hållning. Därför att ord äter på människor. Det underminerar liksom en trygghet och en tillit. Och det är så här, jag, och liksom, nej. Jag vill slå ett slag för liksom att arbeta väldigt hårt på den respekten. Det måste vara ömsesidigt. Det måste vara det. För att om inte jag känner mig, precis som Magnus sa, om man inte känner sig trygg i att vara sedd och hörd, och att man litar på att den andra vill mig väl, ja, då kan det vara, ligga närmare till hands att just explodera och liksom vräka ur sig lite ohämmat.
Sen så Lisa har ingen pokerface, så att liksom alla känslor syns på hennes ansikte, så liksom, så, och i hennes liksom, hur hon beter sig. Så att liksom, om jag då är snabb och liksom kollar in, alltså det är ett sätt liksom att checka av, eller bara liksom prata med varandra, så kanske det inte blir så stort. Jag tror att jag är mer sånt som håller i det. Eller framförallt så, utifrån det du nämnde, så tänker jag, men min lojalitet är stor, och lojaliteten är först och främst hos dig, liksom, om vi börjar prata om, ja, men det är ju liksom Gud som är det viktigaste, och sen kommer min fru, och sen kommer mina barn, och liksom i det där, ja, men, och sen så kommer jobb, och sen så kommer vänner. Men i varje situation, i varje tillfälle, så kan man ju inte liksom sätta en del liksom först, och då känner jag mig väldigt just kluven i lojaliteter, där jag försöker att infria det jag har lovat eller sagt att jag ska göra. Det blir väldigt viktigt för mig. Men då kan det vara så att, ja, men, då glömmer jag bort att ringa dig, eller så tar det här längre tid, för att jag tyckte jag skulle göra det först.
Och då är det så här, det här vet ju jag. Och det kan jag också, till och med när jag faktiskt är jättefrustrerad eller jättetrött, så kan jag också säga att jag uppskattar den här egenskapen, att du är så lojal. Just nu råkar det drabba mig, och det uppskattar jag inte. Det tycker jag är jobbigt.
Hur träffades ni?
Vi var 19. Vi har kommit fram till att vi, det första våra levnadsår,
ja,
så bodde vi på samma ställe i Stockholm på Kungsholmen.
Alltså två kvarter från varandra.
Ja. Utan att känna varandra.
Vi, nej, vi visste varandra. Inte varandra. Vi tror att våra mammor kan ha passerat varandra med barnvagnar.
Ja, just det.
För vi föddes så pass nära, ja, ja, på det. Ja. Men, ja.
Och sen så då, drygt 19 år senare, så var det en kompis och hennes mamma som hade en vernissage, en konstutställning.
Fast vi måste backa lite nu faktiskt, för att det här är, det är ju faktiskt ett, det är ju så att året innan, vi gick på samma gymnasium också, fast det visste vi ju inte om. Vi har sett varandra i korridorerna. Jag har väldigt ansiktsminne, så jag minns ju allt och alla. Och Magnus säger, va, jag har aldrig sett dig. Jag vet precis, jag har sett honom i korridorerna. Det är lite roligt. Men då var vi, 1992 var vi på en studentskiva med samma tjej som sen ställde ut konst. Det var hon som bjöd. Hon kände oss båda två.
Och där träffades vi, och det var till och med så att vi dansade.
Vi flörtade,
efter,
men ja, det blev inget.
Nej.
Han sjöng i örat på mig. Jag tycker det är sådär som, när vi berättar för barnen, så bara himlar de sig. Bara, gud vad ni är pinsamma. Ja, absolut.
Vad sjöng du för någonting?
Det borde jag komma ihåg. I still got the blues for you.
Ja, yep, I still got Roger the blues Morse. For you.
Ja, precis.
Och jag bara, vad är det här för kar som, wow, sjunger i mitt öra? Ja, och sen så, och så blev jag generad och gick därifrån. Jag tror jag hade nog pojkvän då faktiskt, att jag tyckte att det här håller ju på att spåra ur lite, så nu går jag. Men så gick det nästan ett år. Och det är bara nu i dagarna, så är det faktiskt precis 31 år sedan.
Mm, 20 februari.
20 februari det, brukar vi fira, för då träffades
vi. Då var det konstutställning på en lördag i ett snöigt Stockholm.
Ja.
Och då sågs vi igen.
Ja.
Och då, ja, vi började prata, vi diskuterade konsten, vi tavlorna vi såg och livet. Kunde liksom inte släppa, men vi går och tar en promenad.
Ja, för min del, blixten slog ner, det var helt galet. Han klev in genom dörren och jag var så här, oj, nu har livet plötsligt tagit en annan vändning.
Okej.
Enligt legenden, enligt narrativet, så är det någon tar någon i handen när vi går över någon gata. Det har jag förträngt. Magnus påstår att det är så, så jag litar på det.
Så var det precis. Och sen så, ja, men vi ville inte att den eftermiddagen skulle ta slut, så att jag ringde hem till mina föräldrar och sa jag kommer lite senare när jag tänkte, för vi skulle göra någonting på kvällen. Men sen så kom vi, nu kan vi inte träffas
sitta här och
längre,
prata liksom. Längre.
Nej, precis. Och så skulle vi säga hej då till varandra i ett gathörn, och så skulle vi väl liksom kramas lite tafatt. Och sen
tydligen, så... återigen, enligt legenden och narrativet så är det någon som pussar någon. Det är lite oklart. Det har tydligen hänt.
Ja,
just. Ja, så.
Jag kommer ihåg att jag hade väl det fjärilar i magen efter det, så jag kunde inte tänka på så mycket annat.
Nej, och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag sa, nej, vad är det här?
Ja. Vi kunde träffas på helgerna, för då gjorde jag militärtjänsten i Enköping.
Okay.
Så det kom vi på sen, för då, ja men det var, vi hade inga mobiltelefoner.
Det här är fruktansvärt länge sedan.
Så det är klart man kunde höras någon gång i veckan via en telefonautomat, som det var väldigt lång kö utanför. Så
man står med sina enkronor och väntar på att få gå, så fick man ringa. Och...
Så hellre då skriva brev och liksom gärna göra lite så här.
Finns de breven kvar?
De här breven som vi, nu har vi inte vågat läsa dem på väldigt många år, för vi tror att vi skulle svimma av chans.
Men
det skrevs ganska mycket brev. Jag tror vi räknade, jag skrev 2 brev i veckan och Magnus skrev 1 brev i veckan. Så att det var, men han låg ute i skogen och jag vet vad han försökte försvara fosterlandet och sådär. Så det var ganska långa brev, och det var ritade mycket. Det finns jättemycket roliga såna här illustrationer av, med streckgubbar och sådär.
Pedagogiskt och bra.
Ja, mycket. Men så fick jag för mig så här att nu ska jag retas lite, för han bodde ju på så här logement och med grabbarna på luckan och värnpliktiga och så här. Så att jag la de här flera brev i rosa kuvert och parfymerade så att det skulle väcka lite uppseende då. Och så tänkte jag, nu blir han mobbad. Vad roligt så här.
Jag fick inte den effekten. Nej. Då delade de ut posten och så sa de, ja men Wetterberg, nu har du ett brev igen. Och det såg, åh vad fint det var.
Och så alla de här romantiska värnpliktiga så här, åh, har du fått post igen?
Ja, men då kunde jag ha de där breven i innerfickan på militäruniformen.
Närmast hjärtat.
Ja. Precis, och så låg jag där i leran och åt lite och tänkte så här, inget krig får vara längre än 2 dagar, det orkar vi inte. Men jag har i alla fall mina brev.
Jag har dina brev. Och bara för att inte, vi har inte alla dessa brev finns bevarade med en stor röd rosett, och de ligger i en kakburk. Så.
Just det.
Sparade för eftervärlden någon gång.
Och jag kan bara tänka att för mig som, ja men jag tänker, jag pratar inte lika spontant som du gör. Jag tror att det var jättebra att dels jag fick längta, men liksom man längtar mera, men också formulera det här liksom, att skriva brev till varandra, det är kanske lite underskattat ändå.
Ja, jag tycker vi vill slå ett slag för brevskrivandet. Vi har anammat det lite nu i våra äktenskapsförberedande kurser, att det finns, vi försöker ha det som ett moment. Vi använder, det finns en jättefin brevmall i det här handledningsmaterialet, så vi har börjat använda det och kopiera upp det, för en del är ju ganska ovan och sådär, då finns det ju fint att man kan fylla i, så våra par får göra det, och så får de vika ihop och stoppa i ett kuvert, så de inte ger det till varandra direkt, utan de får vänta lite.
Fint,
tycker vi är fint.
Ja, men det är ett bra tips. Var du troende då, Lisa?
Absolut, var jag det. Ja, fast jag var ganska nyfrälst. Det kan man ju inte säga som katolik, men det var jag. Jag var, som sagt, vi var 19. Vi skulle fylla 20 båda två, så vi var ju barnungar. Men jag hade liksom mött Gud bara 2 år tidigare, knappt.
Konfirmationsläger eller ungdomsgrupp, nej, något annat?
Jag är alltså född in i en mer eller mindre uttalat ateistisk familj. Jag har liksom aldrig gått till kyrkan bokstavligen under min uppväxt. Första gången jag var i kyrkan var väl typ en skolavslutning när jag var 10 år eller något sånt där. Alltså på riktigt, jag har liksom inte gått i gudstjänst någonsin. Visste inte vad det var. Jag försökte fråga så här, när det var påsk och så här, varför firar man påsk? Och då suckade min mor och morfar och såg ut som att det orkade de inte riktigt gå in på, för jag tror inte riktigt de hade kläm på det själva, eller åtminstone inte var så det var inte så viktigt liksom. Mina föräldrar hade gått ur Svenska kyrkan och jag var inte döpt, för det tyckte de, ska vi inte pracka på det här barnet? Och så talade de om för mig lite så här högtravande att du får välja själv. När du blir stor.
Precis så var det ju även för mig.
Är det sant? Wow. Ja,
men det kan vi prata om i en annan
podd. Ja, det måste vi få om någon annan gång. Ja. Nej, men så att jag hade en väldigt nära vän som på gymnasiet började intressera sig för kristen tro. Närmare bestämt då katolska kyrkan. Hon pratade mycket om det och ville liksom bjuda med mig. Vi var väldigt nära vänner. Och jag blev mest nervös och tyckte att det här var ganska obehagligt. För jag förstår inte det här och det här är bara konstigt och så. Men någonstans på vägen så... det är ju lång, inte så krånglig, men det är lång omständlig historia. Men jag kan bara komprimera det med att jag hade liksom ett sånt där väldigt specifikt gudsmöte som liksom blev avgörande för mig. Att vid verkligen en specifik plats och en specifik tidpunkt så liksom lät Gud mig förstå vem man är på något sätt. Där jag finns... Hej lilla vän, var har du varit hela mitt liv? Lite så. Och att efter det så är liksom ingenting sig likt. Eller efter det så är allting som det ska på ett helt annat sätt. Så att jag förstod där och då bara så här: Gud finns, Gud älskar mig, det får konsekvenser. Jag måste döpas, för så här kan vi inte ha det. Så jag sökte mig. Och då hade jag liksom min väninna som presenterade mig för andra katolska vänner som är mina närmsta vänner fortfarande liksom. Så jag hade liksom som en gemenskap med de här tjejerna. Då skulle jag aldrig använda det uttrycket, för att utan det var ju mina kompisar, mina nya vänner som var fina och så här. Men så jag döptes på min 18-årsdag.
Vad tänkte du om det då, Magnus? Det är en troende tjej som du kom i kontakt med.
Ja, men det var någonting nytt. Vi träffades ju året efter.
Ja, vänta nu. Jag är döpt 91, så det här var 93. Ja, ett och ett halvt år efter ungefär. Så jag var som sagt ganska så... nyfrälst.
Och jag var ju superintresserad av allt som var du, allt som var viktigt för dig. Men då började du prata om saker som jag inte hade relaterat till innan eller ens tänkt var viktigt liksom. Men dels var det tro, jag frågade varför hade du kors runt halsen. Och så började du prata mycket om det, och du pratade om nunnor som du hade träffat, och liksom, det var ju det sätt att leva som inte jag hade tänkt på. Jag är döpt i Svenska kyrkan och jag är konfirmerad i Svenska kyrkan för att det gjorde mina kompisar. Det är inte så starkt för mig.
Det var ingen stor grej för dig.
Nej, fast jag vill ju liksom ge mig in i det, men så att jag liksom tänkt efteråt att fast det där höll ju, alltså det stannade inte kvar hos mig efter jag hade konfirmerat, förutom något år efteråt, för då kunde man vara med i ungdomsgruppen och då fick man åka på skidresor, och det är liksom, det vill man ju hänga med på, men efter det då har jag tänkt, ja, men vad var de här förebilderna, de här personerna som jag såg upp till, som där tron verkligen betydde någonting? Och det tänkte jag ganska tidigt, så här, men det här betyder ju någonting för dig. Vad spännande och var liksom var okänt, men ändå liksom attraktivt det också. Och att du liksom hade så mycket i vardagen som du hängde upp det på, det som var viktigt. Så. Och inte minst för att liksom, ja, men jag gjorde militärtjänsten, så vi kunde inte träffas mitt i veckan, vi kan träffas på helgen. Och så säger Lisa, ja, men kom till Folkungagatan då, till domkyrkan, så här, du kom klockan 12, just för då är jag klar med mässan. Eller så kan du ju komma klockan 11 och följa med in. Så. Här, så. Så liksom ganska tidigt så förstod jag, okej, det här är ett paket. Det är Lisa och Gud som är...
Ja, men jag tror till och med, jag var säkert så här from att jag sa något sånt där, att bara så du vet, liksom, du har andra platsen, för Gud kommer alltid först för mig. Alltså så. Så här som man säger när man är lite så här, nykär i Gud. Absolut. Så, jag sa säkert något sånt, så här inte det.
Ja, och jag... tänker liksom, ja, men det som är viktigt för dig, det vill jag i alla fall liksom försöka förstå. Men jag sa också i början där att jag tror inte jag kommer bli katolik. För det kändes liksom...
en stor grej.
Stort och främmande och sånt där. Och du har aldrig sagt heller att, ja, men det är någonting som krävs av mig ifall vi ska vara tillsammans eller för att vi ska gifta oss. Så på det sättet så tänker jag att det är ganska... När vi träffar par i de här äktenskapskurserna så är ju ofta båda parterna inte katoliker. Nej. Utan det är ena parten som är det. Så på det sättet så är det lika. Så att när vi, några år senare då, när vi gifte oss, så var det bland äktenskap eller en vigsel där du är i katolska kyrkan med katolsk präst. Så.
Mm.
När man träffar prästen före så tänker jag, alltså dels är jag, hur förbereder man sig för ett äktenskap? Det hade inte jag någon uppfattning om. Så, men
att... ja, det räcker väl med att man är kär i varandra, eller?
Ja, precis. Men just det här med hela livet, det tänkte jag, men det är klart det måste vara det. Så det var inte något problem. Så då är det så här, men uppfostra katolskt, uppfostra barnen katolskt. Ja, men okej, då får jag tänka på det. Alltså. Och det tänker jag, vi var ganska unga då. Och när pressen då frågade liksom olika frågor, så var det en fråga som fastnade för mig. Det var det, men Magnus, ser du dig själv som en far? Vad betyder faderskap för dig? Mm. Och så frågade han samma sak till dig. Mm. Ser du dig själv som en mor? Vad betyder moderskap för dig? Och det var, för mig så var det en väldigt bra fråga. Men det här är på riktigt, det här är för hela livet. Det är vår kärlek, men det är också vår framtida familj.
Mm.
Och fundera på det, liksom, ja, men rygga för det, eller känns det främmande? Ja, det känns okänt, men inte främmande att tänka på mig själv som...
Kanske alltså, inte, och inte skrämmande, tänker jag.
Nej, inte skrämmande heller. Nej. Så. Mm. Men det kändes som så här, okej, men här får jag en fråga som ställ till mig som ung vuxen, eller som en vuxen. Det var någonting där som jag hade kvar, liksom, som jag tänkte, det här får jag gå och fundera på. Så här, men här finns det någonting djupt. Så. Och sen har liksom, vi funderat vidare med det, liksom, ja, men kan man... utöva faderskap fast man inte är pappa, och kan man liksom, och hur kan man göra det? Försvaret är ju ja, det kan vi göra.
Eller det här, det är ju faktiskt så att alla män är kallade till faderskap i någon mening, precis som alla kvinnor är kallade till moderskap i någon mening. Inte alla är kallade till det rent fysiskt eller biologiskt, men att det är en del av vad det är att vara man och kvinna. Och jag tänker så här, jag menar, du hade väl precis fyllt 22 liksom, så får den här frågan, ser du dig själv som far? Det är ganska, men det var väldigt bra, det var liksom precis vad du behövde höra, för det landade väldigt djupt hos dig.
Mm-hmm. Som jag har förstått det så tycker påven att evangelisationen och det som händer i hemmen, det måste gå lite grann hand i hand. Och då har en av prästerna här i Stockholms katolska stift, fader Andres Bernard, han som är liksom biskopsvikarie för evangelisation, han brinner ju för det här med familjen som en viktig sak då, och det är det ju. Det gör ju Jesus, brinner också för det.
Mm.
Jag tänkte att vi ska liksom lära känna det här arbetet lite grann genom att jag testar några påståenden om äktenskap i de här sammanhangen, och så får ni säga vad ni tänker.
Kör! Sure. Yes. Vad spännande. Mm.
Äktenskapet är en skola. Vad säger ni då?
Ja, inte enbart, men absolut. Visst är det det. Och då tänker jag så här, vad blir liksom följdfrågan på det? Och så tittar jag så här uppfordrande på Magnus. Så här, men vad är det vi lär oss då i den här äktenskapsskolan?
Jag tänkte spontant på att älska. Alltså, äktenskap och det är skola i kärlek. Då får man lever så nära varandra. Barn, alltså föräldrar och barn... Den kärleken som finns där kan bli så djup och ha så många liksom, facetter.
Mm.
Men det är inte något som är enkelt för det, som kommer av sig själv. Så. Men annars så tänker jag alltså just att äktenskapet är en sån möjlighet att lära sig mer om varandra och därmed om världen. Så, för skola låter så... fastna lite i det här med att skola är ofta en byggnad och man, där ska man liksom få lära sig någonting av någon annan som vet mer liksom, att i den där biten. Jag tycker, men äktenskapet är någonting mycket mer dynamiskt, men däremot är det verkligen inte en slutpunkt, utan det är liksom en startpunkt.
Det finns ingen examen, om vi säger så. Det är inte så att någonstans när du fyller 35 då är du klar, alltså, det är inte så, utan, eller en så här, när du gifter dig. Det är också någonting som vi verkligen understryker för, nu säger jag våra par, precis som att de är våra, men de paren vi har träffat hittills i år, det är många, 25 stycken, så har vi sagt att liksom, äktenskapet, eller så här, vixen, själva bröllopet, det är ingen slutpunkt. Det är en
startpunkt. Men det kanske de har sett på film, att det är då ofta filmen slutar där.
Ja, precis. Och det tycker vi är lite snett kanske. För att det är ju snarare så att det är en startpunkt för någonting nytt. Alltså, det här är också så typiskt att vi är såna folkbildare, så vi tänker ju genast på så här, ja, äktenskapet är nog inte en skola, det är snarare liksom en form för det livslånga lärandet.
Ja, just det. Mer av något studieförbund eller...
Vi lämnar det därhen, men jag tänker att det är absolut någonting, det är absolut en plats eller ett tillstånd, eller vad man nu ska kalla det för, där man lär sig hela tiden, om man vill, om man liksom arbetar med det, arbetar med den nåden. Men jag tänker också att det faktiskt handlar om, jag skulle säga så här, att det är en skola i att verkligen bli vuxen. Och då menar inte jag vuxen i någon slags så här, ytlig bemärkelse eller en praktisk bemärkelse. Det liksom, förhoppningsvis så har man lärt sig att betala räkningar innan man gifter sig. Men jag tänker att det handlar om att faktiskt bli vuxen, så tillvida just det här som vi pratade om förut, om om konflikter och så. Att kunna hantera konflikt med den människa som du har valt att älska för resten av ditt liv. Att du hanterar dem på ett vuxet sätt. Att du inte beter dig som en rasande femåring. För de är inte alltid, eller de är ju väldigt sällan eftertänksamma och så. Men just det här när vi på något sätt får för oss att det är det, att vi har rätt att göra det för att vi är gifta med varandra, så skulle jag säga, fast det vittnar om att man inte har anammat att, eller åtminstone, alltså jag tycker att man ska kämpa mot att, för att inte hamna i den typen av för det är inte moget liksom, det är inte vuxet. Vi ska kämpa för vuxna, vi ska vara som barn inför Gud, men på rätt sätt. Jag känner att jag håller på att trassla in med det här.
Men jag vill bara säga just, men just att det är ett snabbspår faktiskt, för att liksom inte sätta sig själv först. Jag hade en kompis som för ganska många år sedan liksom, han blev kär och sen så gifte han sig, men han var över 30, för han var 35 eller så, och då så sa han att det är så svårt att, alltså ungkars vanorna sitter i. Jag är så van med det, så att det är en stor omställning för mig att ha liksom, vara gift och ha en annan person som jag ska relatera till. Och det är det, jag tror att det är det man vinner, men det är det som äktenskapet är, att dels att det inte är, jag är inte bara ett jag, utan det är det viet som är så viktigt och så konkret. Så det sakramentala äktenskapet är ju ett förbund, och så det är inget liksom kontrakt som vi har ingått, utan det är förbund. Det där tänker jag är verkligen en grundsanning som man då kan utforska. Men då blir det en skola att faktiskt inte sätta mig själv först.
Det andra påståendet som jag testar på er, det är att gifta sig, det är att följa Jesus.
Kan vara, säger jag snabbt och spontant.
Oh, det var det snabbt. Ja. Jag skulle säga, nej, det är inte bara spontant. Ja, det är,
ja, det är det. Ja, men det behöver ju inte vara det. Alltså, människor gifter sig ju och följer inte alls Jesus, tänkte jag så.
Nej, det är inte automatiskt.
Nej, det är precis. Det är ingenting som bara sker per automatik. Men att vi har haft en sån här, också en sån här liten sentens som vi har använt mycket. Och det är ju det här att när man gifter sig, då får ens väg till Gud får också ett namn. Så. Att för mig så är vägen till Gud går väldigt mycket genom Magnus. Att för min väg till Gud har ett namn, det är Magnus. Så.
Och min väg till himlen heter Lisa.
Ja,
det är vackert, väl?
Ja, det är ju det. Sen, sen samtidigt så är det så här, det är liksom inte, det är ju ännu mer än så. Men att det, jag tycker att det är värt att meditera över att det är liksom, när jag då ungdomligt sa så här att liksom, Magnus, du måste förstå att Gud kommer alltid komma först för mig. Sen någonstans så förstod jag att, men jag kommer också till Gud genom Magnus väldigt mycket. Och att det blir ingen motsättning längre, utan det är liksom, jag tjänar Gud genom att leva nära Magnus och älska honom och ära honom och så.
Men att liksom ha Jesus med sig i liksom vår relation och liksom är hemma och se äktenskapet som en kallelse, det var ju ett språk som inte jag hade alls innan så. Men fick med mig liksom, ju mera jag ville förstå liksom, vad är det gifta sig i katolska kyrkan, hur är det att leva. Men det tog ju lång tid liksom, så att det finns så stora skatter i det där. Men det är fortfarande så att vi liksom, eller jag funderar på vad betyder det här egentligen. Och hur går jag med Gud, eller hur följer jag Jesus när jag är gift. Men då tänker jag, och då kommer jag tillbaka till det, bland annat är det att, fast det är inte jag som är viktigast, utan det är liksom, vad behöver de nära mig liksom, och då följer jag Jesus.
Då testar vi det här påståendet. Familjen är den första platsen för katechesen.
1, 2, 3, ja!
Varför det då? Är det inte i kyrkan katechesundervisning?
Nej!
Nej, men jag tänker att det blir ju ett rungande, ja. Men för i familjen liksom, att få tryggheten och få upptäcka Gud och få upptäcka att vi ber tillsammans. Men framförallt tror jag liksom, kärleken och bekräftelse, liksom, du är älskad, är ju liksom, man hoppas att det kommer i familjen. Men det är också så grundläggande i relationen till Gud, som du ofta pratar om Lisa. Nej, men just att, men Gud älskar oss, han älskar dig och mig för att vi är här och finns, inte för vad vi gör.
Och för att vi är hans. Och det är en av mina nya älsklingar brukar jag säga. Men en av mina förebilder är den här prästen som är död sedan många år, men fader Henry Nouwen, som säger det, att det är vår första identitet, är att vi är älskade. Och att det är så viktigt att alltid komma tillbaka till det. Och för mig har det varit så här att återupptäcka det, för det var ju så jag mötte Gud. Det var liksom mitt möte med Gud var verkligen, du är älskad. Väldigt, väldigt konkret, direkt från Gud. Och att det är också en sån här sak att vi möter Gud på så olika sätt och vi gör det om och om igen. Men så var det initialt för mig. Och du sa det här att vi inte hade samma språk, att jag hade tidigt fått lära mig just att se äktenskapet som en kallelse och pratade om det på det sättet. Sen allt eftersom vi har blivit äldre så har ju vårt religiösa språk, vårt gemensamma religiösa språk har liksom växt och utvecklats och tagit andra vägar. Så nu har vi ju massa såna här saker för oss, så att det är mycket så här, okej, vi gör ju inte det här var som helst och hur som helst, men att det kan vara ett sånt här, men det här hände som var jättebra, prisa Gud, säger vi så här. Och så hoppas ingen blev generad. Nej, men för att vi känner så. Eller att när någonting är svårt och bökigt, eller vi suckar och stönar vid någonting som är jättekrångligt eller besvärligt, eller, och så är det någon som kommer på att säga, ja just det, nu lägger vi det här i Guds händer. Och så. Och för mig har det nästan varit återupptäcka ett väldigt svenskt fromhetsspråk. För det är liksom, katolska kyrkan är så internationell, och för mig har språket präglats mycket av deras engelska, för jag har läst väldigt mycket böcker på engelska, men alla möjliga uttryck som liksom, som kanske inte har funnits i den svenska folkfromheten. Så att hitta det igen som svensk katolik i 50-årsåldern är helt ljuvligt.
Ja, och då tänker jag, där måste man ju uppfinna eller hitta, vad är det som funkar för oss och i vår familj liksom. Och varken Lisa eller jag hade så mycket med oss in hur ska man göra, så vi har upptäckt det. Men sen så, om man då tar nästa generation, våra barn har ju varit med om någonting, men då ska de forma det i sin egen familj.
Ja.
Så det kommer inte av sig själv, och det är heller inte lätt.
Nej.
Just det är bara en sån sak som att, ja, men att känna sig bekväm med att be tillsammans hemma.
Det har, för oss har det tagit så många år, för det var helt onaturligt. Vi har aldrig gjort det, utan be, alltså levt ett liv i bön, absolut. Men det har jag gjort själv. Så här. Så. Men också så här, ju äldre vi har blivit, och så har vi hittat, liksom, mött andra människor, andra traditioner, andra sätt. Och då har vi liksom, nu börjar det bli länge sedan, det är ju snart 15 år sedan som vi kände oss lite manade. Det var jag som hade upptäckt det och var så här, det här vill jag göra, och så sa de, då vill jag också göra det. Vi började läsa tidebönor liksom, att det var för att jag kände bara en otroligt stark dragning till det. Och så började vi göra det och gjort det tillsammans sen dess. Så gott det går, för det är inte alltid man hinner det, ett vanligt familjeliv så. Men och det var en sån trygghet så här, men det här har hållit länge, håller ett tag till. Det här kan vi kliva på och känna oss väldigt liksom grundade i så.
Ni har sagt så många inspirerande saker nu, och om man skulle bli sugen på att höra mer av er eller möta er eller kanske gå en kurs eller så, hur gör man då?
Jag skulle säga att det enklaste är ju att gå in på stiftets hemsida till att börja med. Vi har liksom ingen egen än, men det finns en ganska bra
katolskakyrkan.se.
Tack, precis så. Och så letar man rätt då på familjepastorala teamet, som ska finnas någonstans, förkortas ibland FPT. Men familjepastorala teamet, där finns våra kontaktuppgifter. Man kan, om man vill skriva till någon av oss specifikt, så gör man det. Då har vi liksom förnamn.efternamn@katolskakyrkan.se. Men vi har också en, om man vill liksom nå oss båda två så där rakt av, så är det familjekonsulent@katolskakyrkan.se. Och det finns även mobilnummer. Det är bara att höra av sig, och även om man bara vill säga hej, alla glada tillrop tas emot, och det är bara att säga till, kan vi så kommer vi jättegärna hälsa på. Vi har lyckats faktiskt planera vår ganska full än så länge, men det betyder ju inte att vi inte jättegärna fortsätter att planera ännu längre fram. Vi har ju en ambition om att besöka alla församlingar, det är faktiskt ett mål vi har.
Jag kan bara säga stort, stort tack. Väldigt roligt att få samtala med er en stund. Lisa Wetterberg och Magnus Wetterberg, tack för att ni var med i podden.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, då är vi tillbaka här, Ulrika. Vad tänker du?
Ja, det är fantastiskt vilken gåva de har att så öppenhjärtigt tala om sin relation, vara personliga på ett sätt som engagerar. Så jag är verkligen tagen, och naturligtvis man tänker hela tiden då, oj, man känner igen sig i sin egen relation. Så ja, det är verkligen jättevärdefullt att de sätter ord på så mycket av det som händer i ett äktenskap.
Just det. Och vi talar lite grann om vad äktenskapet är för någonting. Jag kanske inte nämnde den här att äktenskapet också är ett sakrament. Det kanske ligger i botten som en självklarhet. Men det är det ju inte för alla kristna i vårt land. Äktenskapet är ett sakrament för oss katoliker.
Ja, det tycker jag var helt fantastiskt i min äktenskapsförberedelse. När jag inser att det är något mycket större än bara en juridisk formalitet. Det är någonting där Gud är med. Och det som verkligen gjorde mig observant kommer jag ihåg när jag insåg att till skillnad från dopet eller andra sakrament som prästen ger eller diakonen, i det här fallet så är det makarna som ger sakramentet till varandra. När de ger sitt ja till varandra och i vigselakten, så någonstans är prästen eller diakonen egentligen bara ett vittne. Men det här som vi ger till varann, det fortsätter ju vi att ge till varann under hela äktenskapet. Och det tycker jag är, det bär upp, det ger det verkligen en helt annan dimension, att sakramentet är levande i vår vardag i, liksom hela tiden. Och en sak som är starkt förknippat med att äktenskapet är sakrament, det är den möjligheten vi har att förnya våra vigsellöften. Mm. Och jag har gjort det faktiskt 3 gånger. Oj. I mitt äktenskap. Ja. Ja. och det ska sägas också att min man inte är katolik. Och visst blev han lite förvånad över den här möjligheten först. Men det har varit så fantastiska tillfällen. Till exempel då vi samman med vårt silverbröllop, när vi hade varit gifta i 25 år. Jag satte på mig min brudklänning igen. Mm. Och vår yngsta dotter ministrerade. Och att då och nio få samla vänner och familj och framme vid altaret, och vi faktiskt tog av oss vigselringen och satte på igen. Det var en sån förstärkning av att vi sa det här ja en gång till, att vi verkligen vill leva det fullt ut. Så det var ett väldigt vackert tillfälle. Och helt speciellt var för oss också att vi var i Heliga landet. Oj. Och då kom man till Kana, bröllopet i Kana, och man blev alldeles tagen över Jesu första under han gjorde där. Och att på den platsen, och då var det ju bara den trängsta familjen, att där få möjlighet att, för där fanns ett kapell intill, och det var en präst som sa ja, om ni vill så kan ni förnya era vigselöften här också. Mm. Och då gjorde vi det, och vi fick ett litet diplom efteråt, och det var också helt fantastiskt. Att det var som att vi fick vara med lite grann på bröllopet i Kana. Oj. Och det tredje vill jag faktiskt också nämna, för det var så vackert, och det var i Santa Eugenia som på den tiden ordnade candlelight dinners. Och jag har pratat med Lisa och Magnus om de skulle också vilja göra något sånt, och då bjuder man in paret under en dag eller en eftermiddag. Mm. Och man får tillfälle att skriva kärleksbrev till varandra, man får på något vis liksom tid för varandra och sin egen relation. Det kan också vara bra om man har små barn, att man får lite tid för sig själv då istället. Vad var det som gjorde att jag blev så kär i dig? Att man minns de här positiva starka sakerna. Det var en jättefin eftermiddag som då avslutades med att vi igen samlades vid altaret och fick ge våra löften igen. Och därefter en jättefin middag med alla paren. Och det var en så fin eftermiddag och kväll. Och det candlelight dinner, det är just att ljusen tändes. Och det var så starkt och fint minne. Så det bär jag också nära hjärtat faktiskt.
Jo, men jag tror att många par har nytta av, som har varit gifta ett tag, att liksom återkomma till varför de är gifta. Och att fundera på vad kallelse, att äktenskapet är en kallelse. Det tycker jag är väldigt fint. Jag har ju varit gift i 10 år i sommar här, och det är ju ett första litet steg på kanske en lång livslång resa, tänker jag ju då. Såklart. Och då har vi ju redan de här första 10 åren, jag menar, det är ju ett helt universum bara de åren. Då kan man tänka att Magnus och Lisa har gift snart 30 år och många andra som har varit gifta längre. Jag tänker ibland att man behöver dela över generationsgränser. Man behöver få veta hur klarar man av i en tid som är så flyktig och där människor verkligen ofta inte orkar med varandra länge. Att säga, hur klarar man att vara tillsammans så lång tid? Vad är hemligheterna bakom ett äktenskap som håller? Och där tror jag också att det finns många hemligheter fördolda bland människor som bara lever sina liv, och där man ska skulle vara fint att få just dela oftare med varandra om sådana där saker, tänker jag. Så det var väldigt härligt att lyssna på Lisa och Magnus. Jag blev nästan lite tårögd när jag gjorde den här intervjun. Det var väldigt speciellt för mig att lyssna på att de var så öppenhjärtiga och fina mot varandra också.
Inte ofta du blir tårögd, Jim.
Jo, det är ofta faktiskt. Jag är en känslomänniska.
Ja,
så är det.
Fint.
Ja, jag gråter ofta när man går på bio och sådär. Ja. Ja, vi närmar oss påsken och boktipset som vi vill ge den här gången, det är en bok som heter Påve Franciscus talar med barn. Och den kommer när påsken har rullat igång från tryckeriet. Vi har väntat och längtat, så 15 april finns den. Men den går redan nu att beställa, tror jag. Om man går in på hemsidan så kan man förbeställa den, eller hur, Ulrika?
Precis, precis.
Vad handlar den om?
Ja, jag skulle nästan säga att titeln är lite missvisande, för man tänker, jaha, är det massa samtal mellan påven och barnen? Men det är det faktiskt inte, utan det är som en liten minikatekes. Det är bibelberättelser på varje uppslag. Det här är alltså från de yngsta barnen mellan 4 till 10 år. Mm. Det handlar om bön, det handlar om en Gud som skapar oss, älskar oss, som förlåter oss. Barmhärtig samarien. Många kända bibelställen, Sakaios säger här. Helig anden, sista nattvarden inte minst, kyrkan och helgonen. Och så det är jättefina bilder och berättelser, som biblisk berättelse. Och sen är det varje gång ett liten hörna där påven också ger liksom lite medskick till barnen på ett barnvänligt sätt. Så jag tycker den är som en liten minikatekes faktiskt. Den innehåller allting och jättefina färgglada bilder. Så jag kan varmt rekommendera den, kanske för 6-åringar också, om man vill samla dem lite yngre småsyskonen till de äldre som följt med till katekesen. Eller naturligtvis bara för familjen.
Så från 15 april finns den.
Vilket... från engelska, ja. Det är Grace Ellis och jättefina illustrationer av en som heter Paola Grodina.
Frågan den här gången, det är en fråga som man stöter på ofta, tycker jag. Hur kan jag i min katechetgrupp engagera föräldrarna? Ja, det hör man ju från både konfirmandkateketer och från de som har första kommunionen, att ibland så tycker man att, är föräldrarna med på tåget? Vet de vad vi gör? Hur kan jag nå ut bättre till dem? Har du någonting som du tänker på, Ulrika?
De blir allt viktigare, för vi märker ju en hjälplöshet från föräldrarna. Att vi ibland har vi bemött dem med att, åh, men varför har ni inte lärt dem Fader vår? Varför har ni inte lärt dem tio Guds bud på något vis? Det mest grundläggande saknas. Men jag tror vi måste ändra attityd och se att de har inte gjort det för att de har inte kunnat. De har inte haft någon mormor här. Kanske mormor är kvar i Polen eller något annat utland. Det finns inte den här naturliga katolska uppväxtmiljön som föräldrarna kan luta sig mot, utan väldigt mycket hänger på dem, och de själva blir allt mer osäkra. Så vi måste bjuda in dem från första början, involvera dem, att barnens katekes, barnens förberedelse för första kommunion till exempel, är ett fantastiskt evangelisationstillfälle även för föräldrarna. Och tänk på att också många föräldrar är, det är ju blandade familjer, kan vara en som inte är katolik. Och fantastiskt var för några år sedan när vi i Göteborg sen fick höra att några mammor hade blivit katoliker genom sina barns kommunionsförberedelse. Och genom att de här böckerna togs med hem, de kommunionsförberedande böcker, att föräldrarna bläddrar, läser och upptäcker trons värld ihop med sina barn. Det måste vi bädda för och dra in dem, inte vara rädda för att dra in dem i processen.
Så att bjuda in är ett sånt här tips, ett konkret tips. Att låta föräldrarna komma med. Kanske ha föräldragrupp samtidigt som vissa sammanhang har. Att man säger så här, samtidigt som barnen går på katechesen så finns det någonting för föräldrarna. För det som du säger, de kanske också behöver fräscha upp. Eller kommer, vad var det vi gjorde nu igen det här i första kommunionen? Vad handlade det om? Vad är det att vara katolik? Att liksom fortsätta att upptäcka den här skatten som är vår katolska tro. För jag menar, jag har ju pratat med katecheter som har berättat för mig ungefär som att när de fick barn själva så blev det liksom... hur ska jag göra nu? Hur ska jag kunna uppfostra mina barn katolskt i ett land där man inte får någon hjälp? Man kanske skulle kunna säga så här, bor du i Polen eller på Irland eller vad du vill, då kan man tänka att då skulle man också fått hjälp från samhället lite grann. Men här i Sverige så är det så att man är verkligen i en superminoritet och väldigt annorlunda som katolik.
Och det som är så, jag hade en föräldragrupp i många 10 år i Täby, och det som var så fint var att de stöttade varandra. Så den ena föräldern kunde höra av den andra, ja, men vi gör så här hemma hos oss, vi har de här här traditionerna och de här rutinerna när vårt barn lägger sig, då brukar jag göra så här med min dotter eller min son. Och på något vis blev det liksom mer naturligt. Det blev inte så här att det är en modell som gäller, utan familjerna får ju testa sig fram lite också. Men man ser att ja, men, man får lite levande exempel. Det är jättevärdefullt.
Ja visst, och det kan jag också känna som småbarnsförälder, att det är fint för mig att få möta andra katolska föräldrar, och att barnen, mina barn, får möta andra, så att andra barn som är katoliker, att de inte känner det här att det är bara vi och så vidare. För det är inte bara vi, det finns ett gäng till.
Men Jim, visst, jag har hört talas om att du har startat en grupp i Sankt Lars. Kan du inte berätta lite mer? Det tycker jag låter så fint.
Ja, nej, men det är kul. Det är jag och min fru och som tyckte liksom just att vi behöver ses, vi som har små barn. Och vi ses oftast en gång i månaden, och då brukar vi ägna mycket tid åt bara socialisera, umgås. Men vi har också en liten sångstund och vi ber tillsammans. Vi pratar om någonting som står i evangeliet, kanske aktuellt nu. Vid påsken så har vi pratat om stilla veckan, gjorde vi i förra helgen här. Och sen, men just att vi får möjlighet att träffas, umgås, det tycker jag är jätteviktigt. Att knyta kontakter, det sociala, bygga gemenskap i församlingen, som ju också är katekes. Det är ju många som glömmer bort just den här sociala biten, att den är nog så viktig, att man får lite knyta kontakter, och att barnen får träffas och känna att det är kul att gå till kyrkan, för där är mina kompisar.
Och är det ganska uppstyrt då att ni har en timme liksom, eller är det mera också bara löst, eller hur skulle du...
Vi brukar ses två timmar, och så kommer man när man kommer, och så när alla har kommit så börjar vi med att sjunga tillsammans och be lite grann, och sedan är det fika. Och nu i fastan har det väl då blir det tråkigare fika.
Okay.
fast mina barn tycker så mycket om frukt, så det gör ingenting. Men frukt är inte godis, men frukt är frukt. Men sen, och då brukar man ju kunna få, då barnen leker och det finns mycket leksaker eller ritpapper och sånt där, och sen så kan vi vuxna sitta lite granna och prata om hur vi har det. Och ibland kommer också en gäst. En gång var Helena Darcy från Katolskt magasin och pratade. Hon har ju många barn, mycket erfarenhet av vad det är att vara katolsk förälder.
Ja, och i direktorium det står ju mer och mer, jag tror föräldrarna blir allt viktigare just i takt med sekulariseringen ökar. Liksom avkristnandet, folk vet allt mindre. Och då måste vi också våga. Och här är det lite grann att bryta ny mark, för det har varit så att föräldrarna har kunnat bara lämna in barnen till katekesen, så har de kunnat gå iväg. Och det är naturligtvis en bra service, liksom. Jag kan hinna med något annat medan mina barn får bra undervisning. Men den modellen kommer inte hålla i längden. Utan vi måste också våga ställa krav, vara tydliga. Kateketer kan inte klara det här själva, ni föräldrar måste involvera er. Ni har själva drömmar, förhoppningar, önskningar för era barn. Men om barnet ska ta emot sin kommunion så krävs det också vissa saker. Där måste vi också våga bli lite modigare. Ja. Det krävs att man går till mässan tillsammans. Det krävs att vi ber hemma. Lite sådana saker. Och i det sammanhanget ska man verkligen vilja också lyfta fram de två powerpointsen vi har gjort, som är tänkta för just så här introducerande möte med föräldrar till barn som tar emot första kommunion eller konfirmation.
Att man samlar dem till föräldramöten?
Ja, det blir ett första möte. Och då, på de här powerpointsen så får man veta vad är katekes för någonting, vad är katolska kyrkan i Sverige? För det kan faktiskt vara att man aldrig vet ingenting om det. Det kan vara missförstånd att det egentligen är svenska kyrkan. Vi har alla möjliga historier faktiskt om föräldrar som är lite vilsna och inte riktigt vet. Att det finns en biskop i Sverige som heter biskop Anders Arborelius, en kardinal. Så det finns lite så här grundfakta, och sen lite vad är det här för sakrament, och sen förväntningar på föräldrar. Och de här powerpointsen finns att ladda ner gratis på KPNs hemsida under ladda ner. Så det vill vi också verkligen ge som medskick, och det är många som har frågat efter det för att underlätta den här första presentationen på något vis.
Ja visst, nej, men att stötta familjer, det är en jätteviktig sak för kyrkan i Sverige såklart, att påminna om att familjen är den minsta cellen i samhället, jätteviktig och helt självklar och central för vägen till Gud. Det är också, det är så fint när Lisa och Magnus säger det, du är min väg till Gud eller till himlen. Alltså så är det, familjen får vara den här Jakobsstege på något sätt.
Och jag har talat med Lisa och Magnus, och de är väldigt engagerade i föräldrar också, för det är en del av familjen. Så tveka inte att ta kontakt om ni har tankar kring vad är föräldragrupp, eller hur vi skulle kunna göra någon samling, eller candlelight dinner, eller de är väldigt öppna nu för idéer, förslag, och kommer gärna och besöker i församlingarna.
Det gör de, så tveka inte att höra av dig om du har ett tips. Samma sak med den här podden. Om du har frågor, funderingar, tips, klagomål, synpunkter eller bara vill säga tack för allt bra arbete så finns det en e-postadress kpn@katolskakyrkan.se. I övrigt får vi väl verkligen från vår sida önska en verkligt glad och härlig påsk. När den tiden kommer, det är någon dag kvar innan påsken, men sen smäller det.
Ja, välsignas lilla vecka och glad påsk från oss på KPN.
Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Hej då!